kapitel 4 då, vers 4. Och nu räknar Gud upp en del ytterligare saker som han känner misshag över. Kapitel 4, vers 4. Gå till Betel. Gå dit och fortsätt att synda om det är det ni vill liksom. Gå till Gilgal och synda ännu mer. Bär fram er offer om morgonen och er tionde på festens tredje dag. De var noga med vissa ritualer uppenbarligen. De älskade formerna, de älskade riterna. Bränn tackoffer och syrat bröd. Så det står om att man skulle göra i tredje Mosebok 6 och 17 bland annat. Alltså den här religionen som kung Jerobeam den första då instituerade i Israel var en slags blandreligion kan man säga. Där han tog in en hel del element ifrån den gamla judendomen eller man så här, Israels religion. Ifrån Moseböckerna han tog in religiösa högtider, han installerade präster men de var inte leviter. Han byggde de här heliga platserna och han gjorde så att man kunde komma och offra både i Dan och Betel. Och det här stack i ögonen på den helige guden naturligtvis att man förfalskade sanningen och blandade den med lögn. Ni israeliter vill ju ha det så här, säger Herren. Men, och så kommer det. Det var jag som lät er gå med tomma magar i alla era städer och utan bröd överallt i landet. Alltså det kom en tid av svält nästan. Det betyder ju att det måste ha föregåtts av missväxt av något slag. Och då är det så här, då kan du läsa i tredje Mosebok 26 att så fort det kom missväxt, så fort himlen förhöll sitt regn och man inte kunde skörda och få sitt bröd, så skulle man tolka det som en varningsklocka. Att någonting var på fel, stod inte rätt till i relationen med Gud. Och det, flera sådana här varningsklockor som räknas upp i tredje Mosebok 26. Så om ni inte på grund av den klockan lyssnar, då måste någonting värre hända. Då kanske fienden ska komma in över era gränser och börja röva och plundra landet. Ta till er den varningen då, vänd om till mig då, säger Herren. Men om ni inte vänder om då heller, då måste jag låta andra hemska saker inträffa för att liksom skaka om er. Och det räknas med en lång rad såna här saker. Och det tredje och det värsta som kan hända, det är att ni till slut måste lämna landet. Jag måste ta bort er i fångenskap och få tala ut med er i en rum liksom. För om ni förfelar så till den grad era syften eller mitt syfte med era liv i landet som jag har gett er, då måste jag ta bort det från landet, för det är mitt land, säger Herren. Så det här visste man om från tredje Mosebok 26, att inträffa svält, ajaj, vad är det vi har försummat? Vad har vi hamnat snett någonstans? Så då förstår ni varför den här konjunktionen dock används om och om igen. För att markera att detta till trots, dock. Jag gjorde det, dock. Jag lät svält komma. Dock vänder ni inte åter till mig, säger Herren. Det var jag som höll regnet tillbaka för er när det ännu var 3 månader kvar till skörden. Jag lät det regna över en stad, men inte över en annan. Den ena åkern fick regn, den andra blev utan och förtorkade. Från stad efter stad kom han stapplande till en enda stad för att få vatten. Men ingen kunde släcka sin törst. Dock vände ni inte om till mig. Så det här var saker som borde ha fått dem att nej, någonting måste vara fel mellan oss och Gud. Och så hade man egentligen bort vända om och sluppit vidare varningsklockor så att säga. Men det kommer fler. Jag lät er säd drabbas av rost och sot. Jag lät trädgårdar och vinberg förtorka. Era fikonträd och kolivträd åt gräshopporna upp. En ny varningsklocka ringer. Dock, står det, vänder ni inte åter till mig. Och just det med gräshoppor står det också om som en varningsklocka alltså. Och det är precis vad som händer i Joel profetian senare. Då kom det verkligen en gräshoppsinvasion över landet och skövlade det. som en förvarning på en förestående dom. Men man lyssnade inte till Joel heller. Så kommer en ny omgång. Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dräpte era unga män med svärd. Det blir krig. Era hästar blir tvagna som byte. Det står om i tredje Mosebok 26. Dock vänder ni inte om till mig, säger Herren. Och jag fortsatte att ringa i varningsklockorna. Jag sände ödeläggelse bland er. Som när Sodom och Gomorra lades öde. Ni blev som en brandryckt ur elden. Jag räddade er dock. Dock vänder ni det åter till mig, säger Herren. Hur många dock blev det? 1, 2, 3, 4, 5 räknar jag. 5 varningsklockor minst hade ringt utan att man vaknat. Därför, och nu kommer därför, orsakskonjunktionen pekar tillbaka på det som man just har räknat upp. Eftersom ni trots alla mina försök till varningar inte vände om, därför ska jag låta förbannelsen drabba dig, Israel. Jag ska göra detta med dig. Därför, Israel, bered dig nu att möta din Gud. Det blir inget lyckligt återseende om man så säger, det är räkenskapsdagen som ska komma. Och så kommer en förklarande konjunktion, vers 13. Ty, han som formar bergen och skapar vinden. Det är den Gud du ska möta. Han som förkunnar sina planer för människan. Och låter mörkret bli till morgonrodnad. Och går fram över jordens höjder. Herren, härskarornas Gud är hans namn. Detta borde inge stor fruktan i dess mest positiva bemärkelse. Respekt för Gud. Det är inte vem som helst man har att göra med. Och tydligen så kan man inte bete sig hur som helst som människa eller som folk på den här jorden. För det är Gud som äger den. Det är han som har format bergen. Det är han som låter vindarna fara fram över haven så det går att segla. Det är han som låter vindarna fara fram över fälten så att det befruktas. Och många, många andra välsignelser med vinden för att bara ta det exemplet. Och så kommer sorgesången. Och strafftalet i kapitel 5. Hör den sorgesång som jag sjunger om Israels folk. Om vi trodde att Gud var glad när han får klämma till sitt folk så har vi absolut väldigt fel. Han är den som sörjer mest. Hör min sorgesång, säger Herren. I Sefania bok står det motsatsen. Då Gud blickar framåt. För att vi ska markera kontrasten mellan sorgesång och glädjesång. Sefania bok kan vara roligt att känna till. Om jag nu hittar den i min egen bibel, där kom den. Före Haggai, mot slutet av gamla testamentet. Då står det i kapitel 3, vers 17. Herren din Gud bor hos dig, eller bor i dig. Syftande på Juda och Jerusalem. Hjälten och räddaren, han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Egentligen så står det i hebreiskan någonting som skulle kunna översätta. Han sjunger jubelsång över dig. Gud är i ett exalterat tillstånd av känsla, positiv känsla när han tänker på hur han ska få välsigna sitt folk igen och allt ska bli bra mellan dem och honom. Men nu är det sorgesång. Och det är innan Sefania kommer på scenen. Hör min sorgesång som jag sjunger om dig, Israel. Jungfrun har fallit. Hon reste sig aldrig mer. Hon ligger där övergiven på egen mark. Och ingen hjälper henne upp. Och då kommer jag att tänka på Hesekiel 16. Har ni läst Hesekiel 16 någon gång? Om ni bläddrar bakåt, alltså till Hesekiels bok, där Gud beskriver hur han förbarmade sig över det här folket en gång, vilka termer han använder i Hesekiels bok 16 kapitel. Så här gick det till vid din födelse, kapitel 16 vers 4, Hesekiel. När du föddes klippte ingen av din navelsträng, du tvättades inte ren med vatten. Du gnets inte in med salt och blev inte lindad. Ingen förvarmade sig och gjorde något av detta för dig. Ingen kände medlidande med dig. Jag förmodar liksom det tillståndet som slavfolk i Egypten som beskrivs i de här nästan poetiska termerna. Med avsky kastade man ut dig på bara marken när du föddes. Då gick jag där förbi och såg dig sprattla i ditt blod. Du ska leva, sa jag till dig, där du låg i ditt blod. Och jag lät dig växa upp som en blomma på marken. Du växte upp och blev stor. Du blev strålande vacker. Dina bröst blev fasta och du fick hår. Men du var naken. Jag gick dig förbi och såg att din tid var kommen, tiden för kärlek. Då svepte jag din mantel om dig och skylde din nakna kropp. Och jag svor dig trohet, syftande på förbundet som Gud ingick med sitt folk. Jag svor dig trohet och ingick förbund med dig, säger Herren Gud. Så blev du min. Jag tvättade dig med vatten, jag sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Sedan klädde jag dig i färggranna kläder och sandaler av delfinskinn. Virade jag fint linne omkring ditt huvud och gav dig en slöja av skiraste väv. Jag prydde dig med smycken, jag satte armband om dina handleder och hängde en kedja kring din hals. Jag fäste en ring i din näsa och örhängen i dina öron. Jag satte en praktfull krona på ditt huvud. Du smyckades med guld och silver. Dina kläder var fint linne av skiraste väv och färggrant tyg. Din föda var vetemjöl, honung och olja. Du var mycket, mycket vacker. Du var värdig att vara drottning. Och ryktet om din skönhet spred sig bland folken. Den fulländades av den prakt jag höll dig i, säger Herren din Gud. Och läser du då fortsättningen. Så är det sorgetext för denna vackra kvinna som Gud beskriver Israel i termer av, i bilden av alltså. Som han överöste med sina gåvor. Hon går nu på gatan och lånar sig till prostitution. Säljer sig själv. Tar inte ens betalt för sitt skökoliv. Och Gud är förvånad. Detta är Gud. Detta är Bibelns Gud. Han sörjer över att jungfrun har fallit. Hon ligger där övergiven på marken liksom igen. Och ingen hjälper henne. Så säger Herren Gud till Israels folk. Den man som tog er ut i 1000 man. Nu är jag tillbaka i Amos 5. Ni får inte fastna i Hesekiel. Det får ni gå hem och läsa. Men nu är tillbaka i Amos 5. Det hjälper inte om ni går ut 1000 man i kriget. 900 kommer att stupa. Om ni går ut 100 man. 90 man kommer att stupa. Bara 10 kommer att komma tillbaka. Så står det. Så säger Herren till Israels folk. Kom, lyssna nu. Titta, det är inte bara domstol här, va? Låt mig, kom till mig så får ni leva. Gå inte till Betel. Gå inte till Gilgal, de här falska ställena av tillbedjan, av falsk avgudad tillbedjan. Dra inte bort till Beersheba, där det också tydligen var något fäste för avguderi. Gör inte det. Fångenskap ska drabba de här platserna. Betel ska bli till intet. Så om ni satsar på det här, ni förlorar allt. Var förståndiga, vers 6. Kom till mig, säger Herren, så får ni leva. Annars ska han härja Josefs land som en eld. Den ska förtära Betel och ingen ska släcka den. Ni förvandlar rätten till malört och slår rättfärdigheten till marken. Vem är det som säger så? Jo, det är han som har gjort sju stjärnorna och Orion. Alltså stjärnbilderna som du kan se en mörk vinternatt om du går utanför Göteborg. Och inser hur stor Gud är. Det är han som försöker gå till rätta med ett folk som har kommit snett. Han som förvandlar mörker till morgon och låter dagen mörkna till natt. Han som låter vattenånga stiga upp och bilda moln och sen med hjälp av vinden för in moln, regnmoln över kontinenterna och låter tonvis varje minut av regn regna ner över kontinenterna och vattna jorden så att du och jag kan få mat som vi äter på bordet, kanske utan att säga tack gode Gud. Så hela det förloppet som ständigt sker utan att vi tänker på det, och vind och regn och vatten och växt och solljus, det är han som talar med oss. Det är Herren, är hans namn. Han som låter förödelsen ljunga över fästningen nu. Ni hatar den som för rättens talan i domstolen. Den som försöker skipa rätt, skipa rättvisa, de hatar ni. Ni avskyr den som säger sanningen. Därför, vers 11, därför, ni som trampar på den fattige och tar hans säd i skatt, ni bygger hus av huggen sten, men ni ska aldrig få bo i de husen. Ni ska aldrig dricka vinet som kommer från era härliga vingårdar som ni planterar. Ty, jag vet att era brott är många och era synder otaliga. Ni som förtrycker den oskyldige och tar mutor och hindrar de fattiga att få sin rätt. Hur tror ni att ni ska kunna komma undan? Nej, nej. Därför, säger Herren, därför tiger den kloke i denna tid. Ty det är en ond tid. De kloka rösterna, om de nu fanns, tystades ner, verkar det som. Och så kommer en uppmaning, vers 14. Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Han vill att de ska få leva. Då ska Herren, härskornas Gud, vara med er. Så som ni säger att han är nu, men det är han inte. Men man sa, Gud är med oss. Men så var inte fallet. Istället för att söka det onda, hata det onda och älska det goda, vers 15. Låt rätten råda då ni dömer. Då kanske Herren, härskarnas Gud, förbarmar sig över spillran av Jakobs, Josefs ett. Därför säger Herren, härskarnas Gud, på alla torg skall dödsklagan höras. På alla gator, verop, bönderna kallas till sorgehögtid, till dödsklagan. De kan bara sjunga sorgesånger nu. I alla vingårdar ska dödsklagan höras. När jag går fram bland er, säger Herren, ve er som längtar efter Herrens dag och tror att det ska bli underbart. Vad tror ni det ska bli för glädje, säger Herren? Inte ljus, utan mörker. Och nu tar han en väldigt drastisk bild. Tänk dig någon som är ute på marken. Det får ju vara nere i kanske afrikanska breddgrader. Du får syn på ett lejon. Hjälp, ett lejon. Och du börjar springa en viss riktning. För att bara möta en björn. Hjälp, en björn. Och du springer i en annan riktning. Och blir av med både lejonet och björnen. Och du lyckas komma innanför dörren i ditt hus. Och pustar ut och lutar dig mot väggen. Och plötsligt så är det en kobra och biter dödsbettet i din hand. Och du faller ner död innanför dörren. Ja. Ingen kan undkomma Herrens dag. Den är mörk, den är inte ljus. Den går inte att fly ifrån. Jag avskyr era fester, säger Herren. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. Med de här ytan, med de här yttre ritualerna bara, utan hjärta i, va? När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt dem. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra er musik. Sluta spela. Vad ska vi göra istället då? Ja, låt rätten välla fram som vatten. Rättfärdigheten som en outsinlig ström. Gör det. Fram, barn i slaktoffer och gåvor åt mig de 40 år i öknen. Nej, det gjorde ni ju inte. Och ni var mitt folk ändå. Bar ni då omkring era gudabilder? Nej, det gjorde ni ju inte. Ni är lite på med astrologi och de här guda stjärnorna som det står om här i vers 26. Varför gör ni det nu då? Nej, säger Herren, jag måste föra bort er i fångenskap. Bortom Damaskus. Så blev det. Ända till Assyrien, där Nineve var huvudstad som nu ligger i norra, nuvarande Irak. Va? Detta världsvälde som då fanns. Kapitel 6, vi hastar vidare. Nu kommer domsord över lyxlivet. Ve de säkra på Sion, de trygga i Samarias bädd, gräddan av de främsta i folket. de som israeliterna tydde sig till. Lite som fjäskade för. Så länge de fanns på plats så var det väl bra. Men hur har det gått med andra länder? Få bort och se bland filisterna. Och ni bara ser, för att jag ska summera det här, varnande exempel. Tror ni att ni är bättre än de rikerna? Det gick de illa. Varför tror ni att det ska gå er bättre? Vers 3. Ni vill skjuta ifrån er olycksdagen, men drar över er våldets välde. Ni ligger på elfenbenssängar. Ni latar er på era soffor. Ni äter lamm från fårjorden och gödkalvar som ni fött upp. Ni skrålar till harpa och diktar allsköns sånger som David en gång. Ni dricker ert vin och offerskålar och smörjer er med finaste olja. Det var ett obekymrat liv som hela det här bildspråket beskriver, eller hur? Lyx, passivitet, fina möbler, god mat, dryck. Inget fel i någonting av det här, va? Men när man inte bekymrade sig om den andliga skadan bland folket, så blev det så fel. Men, säger Herren, Josefs undergång bekymrar er inte. Därför ska ni gå främst bort i fångtransporten. Då blir det slut på svirarnas skål. Herren Gud har svurit vid sig själv. Det finns ingen högre för Gud att svära vid. Han måste svära vid sig själv. Jag avskyr Jakobs stolthet. Jag hatar dessa borgar som uttrycker en falsk trygghet. Jag ska prisa denna stad och allt som finns i den. Ni ser hur Gud liksom en försmådd älskare liksom kastas mellan å ena sidan bittraste svartsjuk kärlek. Varför gör ni så här? Jag vill ju att det ska bli bra igen. Och sen så vreden och kärleken, han kastas med de här känslostämningarna. Han manar till dem, vänder om. Men sen, nej, men så här får ni inte bete er. Och den här ambivalensen tror jag man kan känna i Amos bok. Amos fick liksom gestalta det här i sitt sätt att tala. Även om det fanns 10 överlevande i ett och samma hus, så måste de dö. Endast några få ska bli kvar när den dagen kommer. Vi hoppar ner till vers 12. Inte springer hästar över klippor, inte plöjer man havet med oxar. Men ni förvandlar rätten till gift och gör rättvisans frukt till malört. Ni gläder er över Lodibar och skryter. Har inte vi av egen kraft erövrat Karnaim? Det var en plats som nu skulle förloras. Och det betyder ska förloras. Vers 14. Men nu, israeliter, bådar jag upp ett folk mot er, säger Herren, härskarornas Gud. Ett folk som ska ansätta er från Leohamat ända ner till Ahrava-strömmen. Alltså från norr till söder. Och då kommer kapitel 7, och då kommer tre syner. Förut var det mer utsagor, va? Det var profetiska utsagor. Men nu kommer syner som Gud visar profeten Amos. Den första synen är en svärm av gräshoppor som man ser liksom i sin syn komma in över landet, efter kungens slotter. Och de kommer när gräset spirade, står det. Alltså den mest sårbara tiden på året. När grödan liksom hade kommit upp ur marken och nu gällde det att få till ett bra klimat för att det skulle bli frukt av det här. Skulle kunna bli skörd av det. Men så kommer gräshopparna och vi anar inte alltså vilken plåga detta var för den tidens folk. När det kom gräshoppsvärmar så åt de rent på allt. Läs Joel kapitel 1 får du se vilken förödande effekt det kunde ha. Amos ser det här. Han går i bön till Gud. Så han och folkets vägnar trädde fram inför Gud och säger: förlåt ditt folk. Herregud, förlåt dem. Hur ska Jakob kunna bestå? Ett så litet folk. Du kan väl förlåta dem? Ja, då ångrade sig Herren. Och sa: det ska inte ske. Tänk vad, Gud var beredd direkt till att om en man vädjar om Guds förlåtelse fast han inte ens var medskyldig. Visst, säger Gud, jag är beredd att förlåta. Så ser han ännu en syn. Nu ser han eldregn, alltså det brinner ute på steppen. Ja, det hade först förtorkat de stora djupen och nu så hade det brett ut sig, den här branden över åkerjorden. Och det skulle innebära naturligtvis ingen skörd. Även detta. Och då säger Amos till Gud: sluta, Herre! Hur ska Jakob kunna bestå? Ett så litet folk! Tänk på det, Herre. Ja, då ångrade sig Herren. Och inte heller detta ska ske, sa Herren. Och det kunde ha varit bra, va? Man kunde ha Amos har bett till Gud för oss. Och Gud har dragit tillbaka alla de här stränga domsutsagorna. Vi måste vända om till honom. Men det gjorde man inte. Och så kommer en tredje syn. Nu ser Amos ett lod. Och ni som är snickare, murare, jag vet inte hur många är det. Jag har aldrig nästan använt ett lod, men jag förmodar att man sätter det för att se att muren ska bli rak. Man bygger ett hörn kanske, att det blir rakt uppmurat och så. Och förmodligen så står lodet här för Guds heliga standard. Det är vad Gud har sagt. Men hur förhåller sig väggen, det vill säga Israels folk, till det här lodet? Ja, man hade verkligen vikit av. Det var snedbyggt åt alla håll och kanter, som den här lilla figuren illustrerar, som vi fick på bladet här tidigare. Så nu säger Herren: vad ser du, Amos? Ett lod, svarar jag. Se, jag prövar mitt folk och testar dem i förhållande till det här lodet. Och nu ser du själv hur illa läget är. Jag kan ju inte längre skona det. Och så kommer en ny domsutsaga. Men då kommer en liten parentes, historisk parentes här. Nu var det ju känsligt. Han kommer upp alltså från Juda till norra provinserna här. Och han går till rätta med folket, den här bonden ifrån söder. Och han har ju uttalat domsord som gällde hela riket. Ända upp i palatset skulle det här ha konsekvenser. Och Amasja, överste prästen i Betel, han var alltså präst åt, han var ingen levit, han var präst åt det här falska, den guldkalven som tillbads där. Han tog ju väldigt illa vid sig. Det var ju väldigt anstötligt att här kommer in och säger tala av Guds vägnar och till och med gå emot folket i det norra riket. Och kungen, han säger: Amos, går han till kungen och säger, den här bonden nerifrån Juda, han uppviglar folket mot dig, vilket ju inte var sant. Riket tål inte hans profeterande. Du måste göra slut på det här. Han kan inte få fortsätta på det här sättet. Det här är statsreligionen som yttrar sig, om man vill säga så. Statsreligionen, det var Betel och det var Dan. Och nu talar prästerskapet inför statens högsta överbeskyddare, alltså kungen själv. Det här kan inte fortsätta. Det är inte bra för riket. Den här profeten går här och profeterar dom för oss. Att till och med du, kung, ska dö för svärd, fångenskap och så vidare. Och Israel ska föras bort från sitt land. Det är ju inte klokt. Det tar ju liksom livskraften ur folket. Så vi måste sätta stopp för honom. Och så går han själv då, eftersom kung Jerobeam tydligen inte utfärdade någon dödsdom över Amos. Så går den här prästen själv till Amos i vers 12 och säger: hörru du, gå din väg, siare. Han säger inte ens profet. Han säger siare. Försvinn härifrån och hem till Juda igen. Där kan du tjäna ditt bröd och vara profet kanske. Men här kan du inte vara profet. Här i Betel får du inte längre uppträda som profet. Detta är kungens tempel, en rikshelgdom. Vad är det för uppstickare, va? Det här är liksom 1800-talets Sverige. När man ville försöka hålla tyst på väckelsens representanter, för man gick emot statsreligionen. Nu ska vi inte säga att den var så fel ute heller som guldkalvarna i Dan och Betel förstås. Men den här krocken alltså mellan etablissemanget och Guds profetröster, den kan upplevas om och om igen i vår historia. Men Amos svarar, han var järv, den här bonden. Han svarar Amasja: ja, det är sant, jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået. Men jag är bonde, jag håller på med boskap och odlar fikon och sånt där. Men, förstår du, Herren tog mig från min jord och sa till mig: träd fram som profet inför mitt folk Israel. Så, Nu ska du få höra Herrens ord, du också. Du säger alltså, profetera inte mot Israel, predika inte mot Isaks sätt. Du försöker tysta mig. Därför säger Herren, och så kommer en profetisk utsaga mot själva prästen. Din hustru ska bli en hora i staden. Utsatt förmodligen för våldtäkter, vilket hände när assyrierna kom. Dina söner och döttrar ska falla för svärd, vilket hände när assyrierna kom. Din mark ska mätas upp och styckas, vilket hände när assyrierna kom. Själv ska du dö på oren mark, föras bort i fångenskap, alltså dö i Assyrien, vilket hände när de kom. Israel ska föras bort från sitt land. Oj. Om inte förr så borde man väl ändå nu. Överste prästen Amasja dragit öronen åt sig, gått till Jerobeam och sa: Jerobeam, vi måste faktiskt ta den här profetmannen på allvar och lyssna till honom. Annars kan det gå silla. Men inte ens detta hjälpte. Och en fjärde syn kommer, kapitel 8. Vi får hasta mot slutet. Ja, vi har några minuter kvar. Vad bra. Tack gode Gud. En fjärde syn, kapitel 8. Denna syn lät Herren Gud mig se. Nu ser han en korg med mogen frukt. Och Gud frågade, vad ser du, Amos? En korg med mogen frukt. Det är ju rätt festligt att Gud använder bilder så här, va? Syner och korgar och lod och grejer. Väldigt praktiskt av sig. För att rista in budskapet hos oss i vårt medvetande. Jo, en korg med mogen frukt. Ja, det ser du, säger Herren. Så är det med mitt folk. Tyvärr, det är moget för sitt fall. Jag kan inte längre skona det. Den dagen, säger Herren din Gud, ska sångerskorna i slottet jämra sig. Lik i mängder ligger slängda överallt. Tyst. Och som om Gud ändå vill ge dem en chans till, så kommer nya ord av tillrättavisanden. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Hör det här, ni som säger att nymånadsfesten är över, så ni kan få sälja säd igen och på sabbaten. Och så ni kan öppna kornbodarna. Alltså, man bara längtade efter att sabbaten skulle vara slut, så man skulle få ut och göra affärer. Och tjäna slantar igen. Och då står det i ordspråksboken. Det kan vara bra att läsa ordspråksboken 20. Ordspråksboken 20, vers 10. Om ni bläddrar tillbaka i mitten på gamla testament. Där ordspråksboken ligger. Och så läser jag ifrån vers 20. Och så läser jag den 10:e versen. Dubbla vikter, dubbelt mått. Dubbla mått. Båda dera väcker Herrens avsky. Ordspråksboken 20 och 23. Herren avskyr dubbla vikter. Fusk med vågen är orätt. Och så tillbaka i Amos kapitel 8. Ni säger, vi ska minska på måtten. Vi ska lägga på priserna och fuska med vågen. Alltså, de borde ha vetat bättre, eller hur? Eller hur? Och det gick ju att... Man hade de här kilomåtten, jag vet inte vad man hade riktigt, för de hade inte kilo, de hade andra måttenheter. Men man kunde skava av lite grann på de här tyngderna som angav vikterna, va? Så när det skulle väga 9 kilo så kanske det bara vägde 9,5. Eller 10 kilo så kanske det bara vägde 9,5 kilo. Så man betalade för mer än man fick. Man la upp 10 kilo morötter i andra viktskålen, så att säga. Eller om du skulle köpa tyg. Säg att man hade meter, man har meterstickor, en på garnaffärerna, va? Och den meterstickan, den kollar vi ju aldrig. Vi tror ju på expediten, hon mäter upp 1, 2, 3,5 meter. Men tänk om de hade skurit av ett par 3 centimeter på den. Så när du kom hem så hade du fått en decimeter för lite tyg egentligen, men betalat för den. Så gjorde man på marknaden på Amos tid, fast man hade det så bra. Falska mått, falska vikter, och så står det, Gud avskyr sånt. Det vill säga, Gud avskyr fusk i affärslivet. Och ni köper de fattiga för pengar och de nödställda för ett par skor och säljer spillet som säd. Ja, så fortsätter den här klagan från Guds sida. Kanske vi inte ska gå igenom allt det som står i kapitel 8. Men det ska komma en tid, det här är intressant dock. Jag ska vända, ja, kapitel 8, vers 10. Jag ska vända era fester i sorg, alla era sånger i klagan. Jag klär alla höfter i säckväv. Det är sorgedräkt. Låter alla gå med rakat huvud, det är uttryck för sorg. Jag sänder sorg efter den enda sonen och låter slutet bli en bitter dag. Den tid kommer, säger Herren, då jag sänder en hunger över landet. Men nu inte en hunger efter bröd. Det finns en värre hunger. Inte en törst efter vatten. Det finns en värre törst. Utan en hunger efter att höra Herrens ord. Men då ska ni irra från hav till hav. Från döda havet till medelhavet. Driva omkring från norr. Dan i norr till öster. Och söka efter Herrens ord. Det ska inte finnas. Amos är inte kvar. Han har gått hem nu. Han gick omkring. Han varnade. Långa tider gick han där. Från stad till stad. Från by till by. Men ni lyssnade inte. Och nu hör man inte Herrens ord längre. Det är tyst. Den dagen ska vackra flickor och unga män segna ner av törst. Och de som svär vid Samarias synd vid den här guldkalven. Och säger, så sant din Gud lever Dan, guldkalven i Dan. Så sant Beersevas starkhet lever. De ska falla och aldrig resa sig mer. Då såg jag en femte syn. Då såg jag Herren stå vid altaret. Och han sa, jag ska slå, nu är vi inne i nionde kapitlet. Jag ska slå pelarhuvudena så att trösklarna skakar och alla förgås vid jordbävningen. Kanske den som varnades för i kapitel 1. Och de som blir kvar ska dräpas med svärd. Ingen av dem ska kunna fly. Om de så också tränger sig ner i dödsriket ska jag hämta dem upp därifrån. Jag vet inte om det syftar på att man i sin förskräckelse begår självmord. Om man för den skull tror sig kunna fly Guds rättvisa dom. Det är alltså inga självmord av oss som är förorsakade av psykiska besvär. Utan här är det för att undfly och inte behöva drabbas på samma fysiska sätt som de andra. Om de döljer sig på Karmels topp ska jag leta upp dem och gripa dem. Det spelar ingen roll var de försöker gömma sig. För mig på havets botten står det. Ja, han fiskade upp Jona, läste vi en tidigare kväll här. Fast han kastades över bord. Jag ska befalla sjöormen. Han ska komma och bita dem där nere på botten. Djur är alltid lydiga Gud. Har ni tänkt på det? Många olika sorters djur står de i Bibeln. Som gör som Gud vill. Svårare med människor. Svårare till och med profeter ibland som Jona. Vers 5. Herren härskarornas Gud rör vid jorden så att den skälver. Och alla som bor på den får sorg. Hela jorden stiger och sjunker som Nilen i Egyptens flod. Han som bygger sin boning i himlen och reser sitt valv över jorden. Som kallar på havets vatten och låter det strömma över jorden. Det är regnet det. Han kallar på. Får jag lite vattenånga här. Kom igen nu. Och så stiger vattenångan upp, Gud kallar på det och så låter han det regna ner över kontinenterna. Herren är hans namn, Israels Gud är det som låter detta ske. Skulle ni vara för mer för mig än nubierna är, var en annan folkstam. Jag förde ut Israel ur Egypten, men också filisterna från Kaftor, arameerna från Kir. Detta är intressant, alltså Gud har inte bara tagit sig an Israels folk i det avseendet att han har räddat dem från förtryckare. Men Israel blev på ett särskilt sätt Guds egendomsfolk till vilka han gav sin lag och slöt förbund med. Men han har tagit sig an andra folk också i historien. Och nu säger han, är ni för mer än de andra folken jag har tagit hand om? Herren Gud har ögonen på detta syndiga rike. Men jag ska om jag också plånar ut det från jordens yta ska jag dock inte helt och hållet utrota Jakob. Det ska finnas en kvarleva. Och vi vet än idag finns det en kvarleva av detta märkliga folk. Som tyvärr inte heller idag går Guds vägar. Som folk betraktat. Se på min befallning ska Israel skakas bland folken. Som man skakar ett säd, skakar säd i ett såll. Och inte en sten slinker igenom. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärdet. Dessa som säger, olyckan drabbar oss aldrig, den når inte oss. Självsäkerhet. Det hade varit tragiskt om boken hade slutat där, men det är några verser kvar. Och det är nästan som om Gud inte vill avsluta den här domsprofetian med mindre än han också nästan tröstar sig själv att det ska ändå bli bra med detta folk en gång igen. Den dagen, står det, den kommer en dag då jag ska resa upp Davids förfallna hydda, vilket nu sker. Alltså den förfaller. Rämnorna ska muras igen. Och jag ska resa upp det som har rasat. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom och alla de andra folken. Över vilka mitt namn har utropat, säger Herren. Alltså, Guds välde ska också omfatta andra folk. Ja, den tid kommer, säger Herren, då plöjarna följer tätt efter den som skördar. Och vintramparna tätt efter dem som sår. Då bergen dryper av druvsaft och alla höjder flödar över. Då jag ska vända bort. Då jag ska vända ödet för mitt folk Israel. Alltså vända på hela deras historia. De ska bygga upp förstörda städer. De ska bo i dem igen. De ska plantera vingårdar och själva få dricka vinet. De ska anlägga trädgårdar och äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem. Säger Herren din Gud. Åh, vilket löfte. Vilket löfte, vilket underbart löfte. Då är det förhastat, som jag tror att många gör sig skyldiga till, att ta ett charterflyg till Israel och se, här har det skett. Vänta lite grann. Det är nog lite förhastat att säga så. Även om det kanske är början på det som ska ske. Men vi måste komma ihåg att Israel idag inte är på plats i egenskap av ett gudstroende folk. De flesta lär vara, ja, om inte gudstroende någorlunda, så ateister majoriteten. Det är materialister som vi svenskar i stor. De är väldigt likt oss svenskar, tror jag, som folk betraktat. Det finns gudstroende judar. Det finns messiastroende judar, alltså kristna judar. Det finns det. Och det finns de judar, ultraortodoxa, som också menar att Israel har rätt att göra anspråk på landavsnitt. Och därför också understöder ett krig. Men vet ni, det ska komma en dag då folket ska komma till landet och till insikt med samma ödmjukhet som Abraham hade när han kom till detta land. Gud sa, titta så långt du kan, norrut, söderut, västerut, österut. Allt det här tillhör dig och dina barn. Abraham kallar sig främling, pilgrim och gäst. Och inte ens när Sara dör så tar han emot en gravplats gratis. Utan, nej, jag ska betala. Fast Gud hade sagt, detta är ditt. Och när Lot ville, när de skulle skilja, så han sa, du får välja öster eller väster. Går du åt öster så går jag åt väster. Och Lot valde den bördiga Jordandalen. Okej, sa Abraham, och gick åt andra hållet. Alltså den här hållningen saknas än ibland. Det är folk som kallar sig Israel. Det är inte moget. Det är inte moget för att möta sin Gud på det sättet. Och det ska vi be om när vi ser konflikten nu, att detta folks hjärta skulle böja sig för Gud. Då skulle inga stridsvagnar behövas, då skulle inga bomber behövas, då skulle Gud ordna en fred utan like som skulle gälla också de angränsande folken. För när Israel, om vi ser historiskt tillbaka, Israel levde i harmoni med Gud, då var det inga strider runt gränserna. Då var det shalom, då var det fred, då var det välstånd. Men så fort kungarna gjorde vad ont var i Herrens ögon, så var det precis som att Guds goda välsignelse lyftes bort från gränserna och de angränsande folken strömmade in och plundrade och det var konflikter på gång. Och inte förrän kvinnans säd, så att säga, ormens säd och kvinnans säd, då talar vi om Jesus Kristus som är ju gåvan från judafolket, eller hur? Den största av alla gåvor som kommer från detta folk för att Herrens välsignade dag ska kunna bli en realitet. Och jag tror först måste juda folket får sina ögon öppnade för Kristus som sin messias och inse ödmjukt sitt behov av honom som fridsförsten. Det är ju julevangeliet. Det är ju Jesaja 9, va? Hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Halleluja. Det är Jesus. Tack om oss. Tack för att du inte gav dig fast de gav sig på dig. Utan gav oss den här boken. Och så skriv ner när du kom hem till Takor. Eller till Kova senare. Vad du hade gjort i Israel. Ja. Nu är jag klar med min genomgång.